I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Fog everywhere. Fog up the river, where it flows among green aids and meadows. Fog down the river, where it rolls, defiled among the tears of shipping and the waterside pollutions of a great and dirty city. Fog on the Essex marshes, fog on the Kentish heights, fog creeping into the cabooses of collier brigs, fog lying out on the yards and hoovering in the rigging of great ships, fog drooping on the gunwales of barges and small boats, fog in the eyes and throats of ancient Greenwich pensioners wheezing by the firesides of their wards, fog in the stem and bowl of the afternoon pipe of the wrathful skipper down in his close cabin, fog cruelly pinching the toes and fingers of his shivering little prentice boy on deck, chance people on the bridges peeping over the parapets into another sky of fog, with fog all around them as if they were up in a balloon and hanging in the misty clouds. Välkomna till Football Radical och veckans Dickens-avsnitt.
Visst var det Dickens, fick jag inte chansa på det.
Ja, förlåt.
Så väldigt Dickensian var det.
Jag tänkte det var en given.
Ja, alltså Dickens sittande framför en Turner-målning eller så. Fog off. Visst är det alltså så fint. Skriva
visst kunde finns han. Det, ja, skriva kundan. Och det finns liksom en tid på året där man egentligen allra helst bara vill typ tända en eld och läsa lite mer Dickens än man har gjort i sitt liv. Detta var från The Bleak House 1853. En sån där klassisk, en av hans första faktiskt. En sån här bok som först då publicerades som följetong i en brittisk tidning. Och sen mycket riktigt blev en bok då. Det var ju mycket så på den tiden.
Otroligt. Ja, det är något fint med...
Ja, det är något väldigt lättfattligt kring den här brittiska dimman. Jag kände att jag, trots att solen faktiskt skiner i Paris idag, och jag tror, men jag har läst till att den gör... på samma sätt i Stockholm, så längtade jag nästan till dåligt väder på de brittiska öarna, hur konstigt den kan låta.
Ja, det finns någonting just det där, alltså, det finns inget dåligt väder och så vidare, men framförallt så finns det ju inga dåliga miljöer i det dåliga vädret. Du får den
det finns inga dåliga Dickens.
Nej, men det finns, det går inte att läsa det utan att få känslan av att sitta med en, jag vet inte, en äggtoddy eller något i någon slags liten stuga bredvid en pub på den brittiska landsbygden. Titta ut över kullarna framför den sprakande elden. Otroligt härligt.
In so many words.
Ja, in so many words. Jag, när du pratar om den här viljan eller lusten eller den inre bilden av att läsa Dickens, så jag vet inte om jag har citerat det förut, det har jag säkert gjort, men det finns en sån fin dokumentär om Warren Zevon, amerikanske artisten som då slogs med cancer sitt sista år och som citerar vad som kan vara Wittgenstein möjligen, jag vet inte. Och säger att we like to buy books because we believe eller feel that we buy us the time to read them.
Just det.
Just den där känslan av att sitta och läsa sin bok är värd hela investeringen på Pocket Shop eller så. Fint var det. Tack så mycket.
Högskolepodden Football Radical.
Jag tyckte jättemycket om den öppningen.
Mm.
Vad händer i ditt liv?
Ja, vad händer i mitt liv? Det som händer är väl att jag försöker liksom ta mig vidare från det som vi numera kallar balunset i Batumi och de här söta dagarna i Sevilla som ändå slutat lite orättvist. Jag har liksom precis kommit upp på hästen igen sådär en 10 dagar senare. Ja, en vecka senare är det väl sedan jag kom hem. Och har liksom bara, du vet, det, som det kan vara ibland när man stötvis kommer ihåg en utekväll som är lite dimmig, lite foggy sådär kanske. Som,
jag vet inte, som men ja, om du säger det så.
Ja, det är vissa saker som inte lämnar mig riktigt från landslagssamlingen. Det känns så jävla onödigt på något sätt att vi hamnade här eller att de satt oss i det här läget. Och du vet, vi hade ju en kort period så hade vi ambitionen att döda lite fotbollsklyschor i den här podden. Alltså sånt där som folk säger, fast de, bara för att de hör andra säga det, eller ja, det har bara blivit en sanning på något sätt. Och jag har en liten sån med mig från Sevilla faktiskt. När Jan Andersson säger efter matchen, och ni minns ungefär hur det låg till då, det var, Sverige hade ändå 0-0 fram till, ja, vad är det, när kommer målet i 8:e minuten eller är det något åt det hållet? Efter 75 i alla fall. Och får då frågan efter målet varför, ja, vad tanken är med att man sätter lite högre bollar på Zlatan och så vidare och spelar lite mer direkt spel och säger något i stil med att man, det blir ju så när man måste jaga ett mål att man får liksom på något sätt kanske ja, ge sig själv de bästa förutsättningarna och spela den långa bollen då, eller spela lite mer direkt. Och det här hör man ju ofta. Man jagar ett mål, man ändrar, man spelar direkt. Och jag bara kände att jag fattar inte riktigt varför vi bara accepterar det som en sanning. Varför spelar man inte alltid på det sättet som man tror att man har störst chans att göra mål? Jag passar över den frågan till dig, Simon.
Ja, alltså den är ju... Den går väl så här på något sätt att vidimera med att ja, men vi har mindre tid på oss så vi måste göra kortare anfall, måste söka den raka vägen och så vidare. Jag förstår ju exakt varifrån det kommer, jag håller med dig också. Och jag kan tycka just i det här specifika fallet så finns det ju en sak som är ett motargument som är jobbigt att bemöta kanske för just Jan Andersson och Petter Wettergren i det att de behåller ju till exempel, alltså balansen i laget är viktig för att man under 80 minuter har skapat sig en matchbild som då passar laget väldigt bra, att man håller tätt bakåt och ändå liksom kommer fram till ett par chanser och sådär. Så den vill man inte offra. Det är därför man byter ut Emil Forsberg till exempel, som blir lite trött för att du, ja, vi måste kunna jobba i två riktningar för att bibehålla den här matchbilden. Samtidigt som då matchbilden inte duger för att du då ska just söka den där långa tidiga bollen.
Långa bollar är bra.
Ja, alltså det är konstigt. Och jag menar, jag tänkte också på det. Så här, finns det någonting i den här typen av spel då, som man siktar på sista 10 som gör att man blottar sig bakåt och att det är därför man inte vågar göra det innan? Men det finns det ju inte egentligen heller. Det är ju snarare så att man kanske alltså chansar mer, eller vad ska man säga? Man behåller, kan behålla en bättre defensiv om man inte börjar involvera lika många i uppbyggnadsspelet.
Alltså verkligen. Nej, men man landar väl lite i, var det Gareth Southgate? Det var väl det, alltså efter hans straffmiss i EM 96.
Jag skulle säga Heidegger eller något sånt där. Men det var skönt att vi kom ner på jorden.
I think we maxed out där rätt mycket. Vi klarar med de bitarna. Nej, men som efter hans straffmiss i EM 96 när någon av tabloiderna ringde upp hans mamma som säger att why didn't he just belt it? Varför skickar han inte bara in skiten liksom? Det som den taktiska gången, det kan man ha som den eviga frågan till fotbollstränaren. Varför skickar ni inte bara upp bollen? Lite lättare.
Ja, jag förstår att du... att det inte finns en hel, alltså finns inte en heltäck, eller ja, vi har ju inte dragit in Jan Andersson i detta, men håll med om att det här är en form av fotbollssanning som får leva sitt eget liv lite utan att vi ifrågasätter dess effektivitet ofta, eller dess sanningshalt snarare. Det borde ju lika, man kan likväl kunna tänka sig att okej, nu är 10 kvar av första halvlek. Fan, ska vi bara köra lite långa bollar då? Eftersom då får vi ett mål innan paus. Ja, det är det bästa. Då är det bästa sättet att göra mål. Så har vi 1-0 innan paus. Det hade ju kunnat vara en...
Bill Shankly, om du finner dig runt straffområdet och inte vet vad du ska göra av bollen, skicka upp den i krysset så kan vi diskutera alternativa lösningar sen. Så.
Det krävs en gammal sosse för att liksom sätta dem... Självklarheterna, eller hur?
Oh ja, nej. Football Radical, the cliché crushers. Det är så vi rullar.
Ja, jag förstår att... Om man har ett system ifrågasättande så får man göra det på alla fronter, tänker jag.
Ja, fint. Jag är glad att du är på väg att återhämta dig från Balunse di Batumi.
Vart är du? Var befinner du? Vart är du på väg? Var du?
Vart är du på väg? Ja, för en poäng så är jag på väg egentligen från Norrköping och hem. Det var i Norrköping jag var till och med min måndagskväll och åkte hem genom någon Dickens dimma. Och det mest slående därifrån, nu ska inte det här bli den allsvenska podden, men det är väl att det är speciellt att befinna sig i en serie som ingen riktigt verkar ha medlen för att vinna. De kanske borde börja skicka upp bollar, jag vet inte. Men alla försöker ju sitt allra bästa för att inte vinna serien, det är den känslan man har. Jag tänkte igår på något som jag snubblade över för kanske en eller två veckor sedan, som är relaterbart till allsvenska guldstriden. Är du bekant med La Fédération Française de la Loose?
Alltså, vad är riktigt sjukt, så försvann du i 3 sekunder. La Fédération Française, och så hörde jag inget. De la Loose.
Det var de la Loose.
Men det är något, ja, förlorarnas sammansvärning då på något sätt.
Precis, det franska loserförbundet kan man väl säga. En väldigt fransk sammanslutning som har...
ja, franskaste jag hört, tror jag ändå varit uppe i say, 3 timmar i alla fall.
Ja, kan inte finnas i något annat land. De har alltså gjort det sin livsuppgift att skildra den, vad ska jag säga, den storslagna franska förlustens historia. Och inte bara den franska. Och jag har nu i dagarna gett ut en bok också med de sammanställt storslagna franska förluster inom idrotten.
Just det, att, heter den att segra är banalt?
Jag tror att den var upptagen, titeln. De blev tvåa på den titeln, så att säga. Vilket är väldigt kongenialt.
Just det.
Nej, men det är, de, till exempel så kan de skildra det storslag när Johan Cruyff skulle avsluta sin karriär med en sån här avtackningsmatch, inbjudningsmatch. Och Cruyff being Cruyff liksom under den tiden när Nederländerna levde sitt liv i skuggan av Tyskland, sitt stora syskon och sin arvfiende. Och han bestämmer sig för att då med sin Ajax 11 bjuda in gamla Bayern München-antagonister till någon sån här trevlig jippomatch för att spela. Och den sänds såklart direkt i nederländsk tv, och allting handlar ju om, alltså, fokus på Cruyff. Nu avslutar han sin karriär, det här är stort och det är fint och det ska vara lite trevligt och lite glimten i ögat. Vad tror du problemet för Cruyff var i hela upplägget? Jo, naturligtvis att det var Bayern München han hade bjudit in. Det var tyskarna han hade bjudit in. Och det gör så, man inte på ett kalas.
Nej, framförallt så är det väl lite de som liksom är bäst lämpade och så bjuda på en ändå sann, vad ska man säga, en trovärdig och generös förlust. En sen vänskapsmatch, tänker jag.
Du är i så mått lite smartare än Johan Cruyff, faktiskt. Hur tror du att matchen slutade? Johan Cruyffs Ajax 11 mot Bayern München. I Johan Cruyffs sista trevliga match.
Alltså, eftersom det är Bayern München så hade de ju kunnat köra på tills det stod typ 14-3. Men jag vet inte, du får nästan fylla den luckan.
Du tror stort om tyskarna. De bjöd väl för fan inte på några mål. De vann 8-0.
Vad fan? Ja, men det är så, den mentaliteten är så konstig liksom. Det är så här, nu, alltså det är klart att ni ska slå Brasilien i semifinal i VM. Ingen säger något annat. Men ni behöver inte ge dem ett nationellt trauma och öka deras liksom självmordsstatistik över så de närmaste 2 veckorna. Alltså det finns, det går att ha lite takt och lite medlidande också i, så att säga, toppfotbollen. Men nej, de klarar inte av det riktigt. De har inte det i sig.
Nej, det bär jag med mig i en allsvensk dimmig guldstrid. Serien som gjord för inte storslagna förluster, utan bara väldigt, väldigt små, banala förlorare, varav
just det,
ett gäng förlorare kommer att ta hem alltihopa och stå med en pokal. Annars då?
Annars konstaterar jag, som man gör nu för tiden, att Kim Kardashian helt plötsligt har gjort mer för både damfotbollen och för kvinnlig frigörelse än vad jag har liksom skrapat ihop under mina 40 år. Undrar om vi inte är jämngamla dessutom, jag och Kimpan. Hon har ju tillsammans med Leeds United, alltså det är väldigt mycket i den här historien som är, som man inte riktigt...
Tror du att Kim förresten, som är en armenisk ättling, va? Tror att hon har balunsat i Batumi?
Ja. Ja, det skulle man kunna tänka sig. Hon har ju lite sämre erfarenheter av Paris i alla fall än vad jag har, för att hon var ju, blev ju så rånad och... Ja, kidnappad typ här, vet du. Det var ju sånt här flera timmars förnedringsrån, om du minns. Men skit i det. Hon har ändå tillsammans med då, återigen, Leeds United. Fan, det är inte en väntad kombo. På tal om den dickenska dimman. Du ser ju just inte liksom Kim Kardashian riktigt sitta där och ta en pint på och liksom tjabba efter match. Jag tycker en bra bild om den hade nu är i alla fall lite närmare att liksom kännas sannolik då. Eftersom hon har betalat då och eller i alla fall ja, finansierat hela Leeds United aktionen att vad ska man säga rädda eller flyga i alla fall i säkerhet ett helt afghanskt juniordamlag. Det verkar inte, det är inte alltså landslaget utan som jag förstår det. Jo, det är ett utvecklingsungdomslag i alla fall. Skitsamma. 30 tonåriga afghanska flickor och folk runt omkring dem, alltså deras närmsta familj då, så 130 människor allt som allt, har flugits i säkerhet från Pakistan dit de hade tagit sig till the UK då, med hjälp av Kim Kardashian som har finansierat det hela och... säger att hon är glad att hon kunde göra sitt för de här förtryckta flickorna, att de ska få en ny chans och en chans att fortsätta med sin fotboll då. Och man kan ju se då bland annat att det sägs då, eller vittnesmålen från Afghanistan är ju att de har inte bara försökt bli stoppade från att spela fotboll, men också att talibanerna har trakasserat de här familjerna och försökt sätta eld på deras hus och en hel del av den typen av trakasserier eller hot eller våldsamheter. För kvinnor som blir fotboll är ju förstås inte i linje med den talibanska regimen. Hur mycket de än framställde sig som lite så pappafeminister där precis i början av maktövertagandet.
Ja, det är fascinerande. Alltså, det får mig lite att tänka på, jag vet inte om du läste, men i samband med att saudierna tog över Newcastle så skrev The Daily Mash, alltså den här engelska satirsajten, en nyhetstext under rubriken The Taliban to take over Middlesbrough FC. Där de konstaterar att de här ultrakonservativa islamisterna, talibanerna, då har äntligen köpt en engelsk fotbollsklubb utifrån att de har varit hela sitt liv då supportrar till just Middlesbrough. Och sådär. Och i texten så står det att deras kvinnliga såklart affärsgörare, alltså en referens till såklart hon som genomförde affären mellan Saudi och Newcastle, som lovade då att furthermore, players can be assured that they will only suffer amputations after exceptionally poor performances, and that these will even help them avoid falling foul of the FA's ridiculous VAR handball rules. Och Daily Mash konstaterar att helt saliga supportrar har firat framför Riverside Stadium med flaggor som hyllar talibanerna. Och att once seen as the mortal enemy of the West, they are now regarded as local heroes for putting money into a club languishing in the championship. Tyckte jag var roligt.
Ja, det var inte dåligt.
Det var inte dåligt. Och sen, alltså just med Kim, tror du att det kan ha varit hennes mediehantering av, minns du Met-galan i år?
Ja, när hon dök upp i någon sorts sån hel, vad ska man säga, catsuit som var också över, man såg inte ansiktet va? Var det inte så?
Nej, det var ju många som, hon fick mycket skit för det där för att det var så illa tajmat att det var någon slags, en burka typ. Precis samtidigt som USA drar tillbaka sina trupper från Afghanistan och människor.
Att det var en kommentar till det, inser man ju nu. Fy fan vad smart.
Ja, jättesmart, fast många tyckte att det mest var osmakligt. Så det blev en liten backlash för Kim. Men nu har hon återtagit initiativet av sin berättelse. Och,
ja, verkligen.
Och räddat afghanska flickor istället.
Ja.
Go Kim.
Ja, verkligen. Go
och,
you.
Och Kanye, såklart, alltid.
Fotbollny. Radikal.
Du, jag har haft lite fokus på, du vet, när man hamnar i sån här nyhetsuppdatering från södra Spanien, även efter balonset i Batumi och sorgen i Sevilla.
Sötebrödsdagen, ja, så var det kanske. Fast det var ju så fint tills det gick åt skogen.
Ja,
som alltså, det var så varmt och det var så generös stämning och folk var så fina och det var, man satt där under de här apelsinträden och bara, det var som ett parallellt liv lite grann. Det var inte så dickenskt, men det var fint på det motsatta sättet.
En lucka i tiden var det sannolikt.
Ja, precis så. Det var just den känslan. Kan det här finnas samtidigt som, ja, okej.
Men det som händer i Andalusien nu är något annat. Det är stor vild strejk som ja, håller på att explodera där. 22 000 metallarbetare som strejkar vilt i Cardiff, längst ner där. De strejkar för högre lön och för förbättrad säkerhet och har då, i alla fall fram tills nyligen när jag kollade senast, ockuperat hela hamnområdet i Cardiff. Och då det anmärkningsvärda är att då vänsterregeringen har satt in beväpnad polis för att bryta upp strejken. Och det är pepparspray och batonger och gummikulor och hela konkarongen där. Ingen enskild händelse kan man säga. Mycket strejker bland de arbetande klasserna nere i södra Europa, nu i Portugal och Spanien och Italien och sådär. Såklart en följd av att arbetsgrupperna då, så här lite längre ner i näringskedjan, har drabbats väldigt hårt i följderna av svallvågorna efter pandemin. Och accepterar inte det fullt ut då. Och att det händer just Andalusien är ju såklart också beroende på att det är en väldigt plågad region, inte bara efter pandemin utan de senaste, hela 2000-talet egentligen. Enormt hög arbetslöshet, jag tror var fjärde arbetslös, ännu högre bland de unga, 4 av 10 unga.
Alltså ja, precis. Alltså som värst var det ju mer än hälften av alla unga i Andalusien var arbetslösa där under några år. Det är ju helt, ja. Nej, visst, det är ju ett annat universum, på en lucka i tiden på många sätt.
Ja, men de har ju sina apelsinträd, va?
Ja.
Nej, och det är de också förbannade på fackförbunden då, som ja, facken, alltså arbetsgivarna erbjuder liksom 0,5% löneökning över 2 år och fackförbunden kräver någon procent mer, men det är alltså inte ens det som fackförbunden kräver täcker inflationen, så att effektivt sett så skulle de få en lönesänkning och inga andra förmåner överhuvudtaget.
Just det.
Och sånt märks ju såklart då. Det märks liksom i debatten och i nyhetsflödet. Och märks också på fotbollsarenorna. För det är där vi ska landa, va? I Fotboll Radikal. Nu i veckan så gick då Cadiz CF, då, lokala fotbollsklubben i Cadiz, ut på sin Twitter och la upp en lagbild som de har tagit in i hamnen tidigare då. Under texten att Cadiz behöver sin industri och industrin behöver sitt Cadiz. De har en ultrasgrupp i Cadiz som heter Brigadas Amarillas. Che Guevara som symbol då. Väldigt så antifascistiskt och vänsterinriktad supportgrupp. De har varit ute och uttalat sitt stöd till de strejkande arbetarna. Och då nu i helgen, 10 mil från därifrån då, i vårt Sevilla, regionens stora maktcenter, fotbollsmäst inte minst då. De mötte Alaves hemma. John Guidetti på bänken i 90 minuter. Tackar som frågar.
Jag hade faktiskt kollat upp det.
Ja, det, men såklart. Det är klart att man gör det.
Men kollar ju alltid lite hur det går för John.
Alltid där. Faktiskt. Ja. Jag är alltid lite ledsen när han sitter på bänken.
Nu, vilket är varje helg, tyvärr.
Vilket är varje helg. Det är inte många. Jag vet inte. En handfull inhopp nu i höst då.
Jag kommer bli bäst i världen. Det är klart. Ingen snack alltså.
Och Sevilla är ju en speciell klubb i det att de är ju sprungna ur överklassen, ur aristokratin i Sevilla. Det sägs ju sådär historiskt att Betis, andra stora klubben i Sevilla, bildades som någon slags utbrytargrupp ur Sevilla efter att Sevilla då vägrat ha en arbetarklassspelare i truppen. Och sådär. Men det har ju vänt lite sen dess då. Betis har ganska starka högerinslag i sina supportrar. Medan Sevilla har då Biris Norte, Spaniens äldsta ultrasgrupp, som då är en radikal vänstergrupp då, också starkt antifascistiskt viktad. Hur som helst då, Cádiz och Sevilla är inte kompisar såklart. De har varit konkurrenter, och framförallt kanske under 80-talet då, när de spelade i La Liga båda två. Det gör de fortfarande, men eller nu igen ska man säga då. Men det har liksom gått upp och ner, och rivaliteten finns då. Liksom så här traditionellt, det är övermakten i Sevilla och underordnade i Cádiz. Men det som hände i lördags under matchen mot Alaves på då ståplats då bakom Sevillas mål var att Biris Norte höll upp två stycken banderoller där det står då El partido más importante se está jugando en Cádiz. Den viktigaste matchen spelas i Cádiz. Que viva la lucha de la clase obrera. Länge leve arbetarklassens kamp. Och jag tyckte det var lite fint. Solidaritet.
Just det.
Regional solidaritet, arbetarklassens kampenhet. Strejken fortsätter, jag håller en tumme både för arbetarna i hamnen och för Cádiz och för Sevilla ännu mer efter det där. Jag tyckte det var en snygg markering.
Verkligen. Man ska ju inte heller glömma att förutom toppklubbarna då i Spanien, men även hos flera av dem, så är det ju så att vad ska man säga, arena publiken, och inte bara tv-publiken men arena publiken är väldigt lokalt förankrad, och man har en hel del liksom rabatter eller lägre priser för, det kan vara pensionärer till exempel, och det kan vara, ja, man har väl inte uttalat lägre för arbetare, men man har råd att gå på fotboll i större utsträckning än i många andra länder.
Oh ja,
vilket
vi är,
du gör.
Mm. Så vi är under krisen, det förlängde alla säsongsbiljetter för arbetslösa och så vidare.
Ja.
Så att,
ja. Just det, precis. Det finns, och det här är inte så mycket en politisk markering som det är en självklarhet, är min känsla. För att man, alltså det är inte så att man behöver stå på barrikaden och säga fotboll är för alla, utan det är liksom något som är så, det är så självklart inslag i på något sätt veckodynamiken, att på söndag går man på match, och så är det med den saken, att det liksom är, det respekteras verkligen.
Absolut, kan vara ett nästa steg efter villkorstrappebanderollerna i Allsvenskan också kanske. Tyckte det var fint.
Mm. Ska vi åka till Tyskland en kort sväng, södra Tyskland?
Har jag aldrig sagt nej till.
Kort sväng, för Sevilla, München, det tar lite. Det känns som att den måste man ju åka någon gång i somras under EM. Fast var väl så att München-matcherna var svåra att få akkreditering där. Jag var nog inte där när jag tänker efter. Skit i det. Det har blossat upp en liten debatt i Bayern München framför allt då. Eftersom man har i Tyskland just nu en covid-situation som är, om den inte är utom kontroll så är det inte långt därifrån i alla fall. Dödstal eller i alla fall smittotal som är högsta på, ja, sen innan vaccinationen kom igång, och det går rätt kassligt helt enkelt i Tyskland, som ju var lite, vad ska man säga, lite så toppelev i början av pandemin, minst det. Det var ju Angela Merkel stod där och presenterade sina egna uträkningar. Hon spelade ju lite på det att hon var ändå, hade en doktorshatt i vad det var, kemi, det var väl inte epidemiologi riktigt, men ändå, jag har räknat på det här och så här kommer det bli och så vidare.
Det var hon och Trump, men som var lite av experter, kan man säga.
De hade liksom som satt på egen kunskap om det här. Vi har ju blivit bortfintade av covid ganska många gånger sedan dess, så att säga. Angela Merkel ska ju ändå avgå någon gång. Jag tycker det börjar kännas, utan att vara då, som du kommer att höra nu, så total insats, så känns det som att det är två års tid man har pratat om, att det känns som att hon avgår om 2 veckor, men hon gör aldrig riktigt det. När går liksom tåget, Angela?
Ja, vi kan vara helt säkra på att hon kommer försvinna heller, känns som.
Alltså, hon behövs framförallt. Intressant då att Bayern München har 5 spelare som är ovaccinerade. Och det här är inte en helt okomplicerad fråga. Jag vet att på den senaste landslagssamlingen, den svenska, så frågade vår kollega Johan Flink de som då satt på podiet på presskonferensen om de var vaccinerade och om de ville svara på det och varför och så vidare. Och det finns väl inte någon officiell i alla fall statistik om just landslaget, men Mattias Svanberg var det ju, berättade ju att han var inte vaccinerad än, just för att de i hans klubbmiljö...
För han tror inte på skiten.
Nej, det var ju verkligen inte det. Utan han sa ju, jag har ju haft det ganska nyligen, host sa han inte, men alla, ni kanske minns att det var ju från Dejan Kulusevski han fick det, så att säga. Och hans klubb då hade gjort bedömningen, eller läkarna där, att han kunde vänta lite med att vaccinera sig så skulle det få bättre effekt. Hur som helst, detta gäller inte för Joshua Kimmich, som inte vaccinerar sig, eller som har valt att hittills inte vaccinera sig på rent eget initiativ då.
På Pinchy? Annat...
Ja, det skulle man kunna kalla det. Det är väl kanske inte så han ser på det, men han säger att han inte är säker på det här vaccinet. Han tycker det har gått för kort tid och ja, han vill liksom inte ta risken och det måste vara upp till alla och så. Vilka de andra fyra är vet faktiskt inte jag i klubben. Det kan hända att Bayern München har berättat bara att det finns fem då som inte är vaccinerade, varav Kimmich är den som har gått ut och berättat själv att han hör till dem. Men det har skapat lite oreda det här, och inte minst för att Joshua Kimmich tillsammans med Leon Goretzka drog igång en sån anti-covid-kampanj i, när, jag tror att det var precis när vad heter det? Jag vet inte om det var precis när covid drog igång, men det hette i alla fall We Kick Corona, och de drog in en massa pengar för att kämpa mot viruset på ett eller annat sätt. Och nu visar det sig i alla fall att Kimmich vill inte, och det här börjar, förutom att det givetvis skapar, kan man ju tänka sig, lite slitningar i ett omklädningsrum, så har han varit sånt här kontaktfall då vid ett par tillfällen på slutet. Vilket enligt nuvarande tyska regler, eller i alla fall de som tillämpas i Bayern, säger eller stipulerar att man då måste gå i karantän i en vecka. Och det hände till exempel då... Ja, han är i karantän nu, sen i torsdags helt enkelt. Då har han varit i kontakt med Niklas Süle, som har fått då covid. Och detta var i landslaget under senaste uppehållet. Där han då, om han varit, som jag förstår, vaccinerad, inte hade setts som en riskperson. Men vid två tillfällen då under de senaste bara två veckorna tror jag, så har Kimmich hamnat i ett läge där han måste gå i karantän helt enkelt, som enligt reglerna för ovaccinerade. Och det är klart att det här skapar jätteproblem i för ett lag inte minst, eller för en tränare som inte kan kanske då förlita sig på några av de viktigaste spelarna. Alldeles oavsett kan man ju tänka sig att det skapar lite obehag om man ska sitta och dela omklädningsrum och sådär med Kimmich. Nu diskuterar man bland annat då vad som gäller för regler för en arbetsgivare här. Om man till exempel kan dra in delar av lönen för någon som går i karantän för att han inte har liksom gjort sin plikt.
Integritetsfråga som är jätteintressant ju.
Ja, precis. Vet du förresten vad vaccinplikt heter på tyska? På tal om plikt?
Fleicht, eller flicht. Flicht kanske då. Vaccinplikt.
Flicht.
Impf
är vaccin. Impfflicht. Så att du har två sådana efter varandra i en lång jävla konsonantföljd där.
En Eurotechno-refräng.
Ja, liksom. Exakt så. Precis så.
Impfpflicht gegen Corona?
Eine Impfpflicht, dass diese Impfpflicht ausgeweitet wird zu einer allgemeinen Impfpflicht.
Nej, men det är... Jag vet inte, det är ju... Jag stöter ju på en lite vaccinmotstånd i Frankrike ibland. Nu har det minimerat ganska mycket eftersom det är jobbigt att vara ovaccinerad här. Man kan inte göra någonting nästan. Alltså man kan inte göra något roligt i alla fall. Du kan inte ta en kaffe, du kan inte gå på bio, du kan inte gå på konsert, du kan inte befinna dig inomhus i... Vad ska man säga, offentliga byggnader, eller du kan bara vara hemma hos dig själv och vänner och så vidare. Men jag vet många som var lite tveksamma i början, eller många som har föräldrar som inte vill, eller många som, i alla fall en kompis som var väntad in i sista och sen så, ja, Sen har hon ändrat sig och blivit väldigt pro och så. Men det här är inte en ovanlig inställning på kontinenten, va? Det är inte bara de här galningarna som står med sådana här 5G-konspirationsteorier och tror att, inte vet jag, Jesus är på väg tillbaka eller att det pågår ett folkutbyte och så.
Jag tänker lite att man har ett sånt där, nu kommer inte ihåg vad SVT-formatet heter det mötet kanske?
Mm.
Där man för ihop två människor med vitt skilda synsätt, typ Frida Boisen och Chang Frick får prata om näthat eller så.
Ja.
Kan det vara mötet?
Ja, absolut. Ja.
Föra samman Joshua Kimmich med någon Juventus-spelare från typ millennieskiftet någonstans där för att prata om, det Kimmich får prata om att ja, men det känns inte helt känns lite olustigt att ta sprut om att veta riktigt vad det är för någonting. Och så Juventus spelar, fan snackar de? Sprutan ska i bara.
Jag ställer väl eller kanske typ
sluta
någon
fitta dig, den ska i.
Någon i Marseille på den tiden när Cantona berättade att det stod sprut, det var så ett schema, träning, lunch och så injektion då, injektioner. Och så skrev Cantona som ett tillägg där, Superman behöver ingen spruta eller något sånt där. Erik behöver inte ha någon jävla injektion. Ja. Nej, han har faktiskt konfronterats, inte just kanske med någon i det inget. Men Filip Lam då, förre Bayern München-kaptenen, har ändå satt fötterna ganska rätt, tycker jag, i det här. Det är ju inte så himla lätt. Alltså det här är faktiskt inte, eller frågan är kanske ganska lätt om man är för vaccin. Så. Men det är väldigt svårt att kanske bara avfärda någon annans rädsla eller, ja, som du säger, integritet och så.
Mm, den arbetsrättsliga frågan är svår, så är det ju.
Ja, den är ju svår, precis. Men det är kanske ännu svårare att prata om och säga att det här är inte solidariskt med de andra i laget. För att, alltså, och nu försöker jag verkligen vara generös i min tolkning av till exempel Joshua Kimmich då, som inte verkar vara någon foliehatt utan bara lite allmänt vaccintveksam, som är ganska vanligt i, alltså Tyskland har en ganska stor del av sån här, alltså det är mycket så homeopati och grejer om du går in på, det finns ju här också, men det är ju ännu mer i Tyskland, allt ska ju gå att lösa med liksom, inte vet jag, Johannesört
och,
ja, lite så, precis. Men Filip Lam säger i alla fall då att hade jag fortfarande varit kapten, hade jag upplevt att det var min självklara uppgift att prata med honom och övertala honom om att det här var, att det här är, att han måste vaccinera sig. För att, ja, man kan ha den här åsikten, men han måste ändå förklara hur han kommit till den. Och så tycker jag att man har ett ansvar som idol då, eller modell, exempel för yngre. Och inte minst då så pratas mycket om det här i Tyskland, där bland annat, där det givetvis har blivit också en politisk fråga på så sätt att en tysk socialdemokrat, vars namn jag hade framför mig alldeles nyss, men det har nu försvunnit, har kallat det här ett dåligt, alltså att han är en dålig
ytterback.
Nej. Ja. Nej, att man är alltså en dålig förebild för ungdomar, för det är mycket ungdomar som inte har vaccinerat sig, i alla fall vaccinerat sig färdigt då i Tyskland. Alltså lite som jag tror att man såg i Sverige också, att det är folk, kanske våra ungdomar nu, men den yngre gruppen som får vaccinera sig i alla fall, som inte riktigt har brytt sig, för man vet någonstans att jag kommer inte dö ändå, så orkar man inte riktigt ta tag i det och så vidare.
Ja, men alltså det betyder att de har inte det här, vi har väl just i Sverige röstat igenom med vaccinbevisplikt då för inomhusarrangemang med är över 100 personer eller någonting. Om man skulle göra, jag vet inte om de har hur reglerna ser ut i Tyskland, men att det går att tänka sig att de skulle ha den här regeln på till exempel fotbollsmatcher, att du kommer inte in på Allianz Arena om du inte har tagit dina, ja, om du inte är dubbelvaccinerad helt enkelt. Så då skulle man hamna i en väldigt tuff situation om man vägrade vax.
Just det. Ska bara kolla här om Tyskland har vaccinpass. Jag tror kanske nej, men jag är inte helt hundra.
Mm.
Jo, nej. Vi får googla det till nästa podd helt enkelt. Alltså det är ju något, egentligen sen fram till att vaccinet kom så var ju fotbollen så att säga, stod ju väldigt enad mot covid. Och det gällde väl kanske samhället i övrigt också.
Nej, men jag menar, det var ju väldigt... I stort sett negativa till covid, ja.
Alltså, de flesta tyckte det var kass så. Nej, men det var inte så mycket gnäll på att man inte fick ha publik och sådär. Alla drog samma håll. Det var jättemånga fotbollsspelare som gjorde kampanjer då. Lite av typen som Joshua Kimmich gjorde ihop med Leon Goretzka då. Kick out corona och sådär. Att man uppmanade ju sina supportrar att stanna hemma. Gör din plikt liksom. Gå inte ut. Och, ja, tänk på de gamla och så vidare. Och sen så kom vaccinet då. Och de allra flesta idrotter har ju... tagit, det tror jag utan att tveka. Framförallt så är det ju många som har gått före, eller ja, i alla fall vissa sporter så har man ju gjort vissa undantag för de aktiva som, för att man, de har behövt resa mycket och sådär. Och nu är det som att de få som ändå vägrar då, som har så pass hög profil som Joshua Kimmich, blir riktiga outcasts i den här soppan på något sätt. Man bör också tänka att vi, ja, det kommer ju säkert gå lite fram och tillbaka de närmaste åren. Kanske blir det mindre publik igen då på en hel del arenor eller en hel del länder. Och sen så kommer det förfölja de här vågorna lite grann. Och det handlar ju, vågar man väl säga, om man är då, utan att sitta på den liksom totala epidemiologiska överblicken. Det handlar ju om att folk inte vaccinerar sig. Hade 100% vaccinerat sig så hade ju inte, så hade ju liksom smittspridning kanske hade funnits ändå ett tag. Men den hade ju varit löjligt låg ändå i jämförelse med nu.
Rent matematiskt, om 100% vore vaccinerade så vore det ett mindre problem att Joshua Kimmich inte hade gjort det.
Precis, och det här är väl det andra då, att många verkar tänka så här, gött om alla andra vaccinerar sig, för då behöver inte jag. Och så vidare. Det var väl också mycket början att man trodde att den här berömda flockimmuniteten skulle inträda efter ett tag. Alltså nu skulle den ju ha funnits för länge sedan med tanke på vaccinet och allt det där. Mm. Och då skulle man kanske kunna tillhöra den här lilla gruppen som slipper ta risken, så att säga.
Ja, men jag tycker det är ju, om vi ska ge covid någonting, jag är också i det stora hela väldigt negativt inställd till covid, så är det ju att den skickar ju delar av liberalismen in i en stor kris också. Alltså det här med individens rätt att bestämma över sin kropp som ju är, alltså vi lär våra dagisbarn det, stopp min kropp och allt det där. Och det är ju ja, oerhört sunt och vettigt på nästan alla sätt. Men när det sen visar sig att världen hänger ihop och att ett samhälle hänger ihop och att ingen människa är en ö och så vidare och att ja, om inte du vaccinerar dig så är det också ett problem för mig och så vidare. Så var drar vi gränsen då för personens rätt versus alla andra människors rätt och så vidare. Och jag har inget tydligt svar på det. Vi får väl ta det med Bulletin Caroline vid tillfälle. Men det är...
Ja, just det. Hon är ju liberal, ja.
För så länge vi inte skadar någon annan, då borde vi få frihet att själva välja. Och det där är också en viktig aspekt i liberalismen.
Hon är liberal. Men ja, det är, covid ger oss spännande filosofiska etiska frågor, så är det.
Ja, verkligen. Och jag menar, det blir ju också så himla tydligt i ett omklädningsrum. Det finns ju nästan ingenstans där du kommer vara så exponerad faktiskt. Alltså... jättesvårt att hålla avstånd i ett fotbollslag såklart. Ska man då, när man firar ett mål, be Joshua Kimmich att hålla sig undan lite grann till exempel? Eller ja, när man firar segern kanske inomhus efteråt, för det är väl det som är den stora riskmiljön, inomhusmiljöer och stängda rum och sånt där. Vad gör man om han gör mål? Ska man bara så high five på håll? Nej, jag vet inte. Det är, som du säger, det är ju inte... På en arbetsplats så kan man ju tycka att det är jobbigt nog att någon sitter och är ovaccinerad om man nu tillhör riskgrupp på ett eller annat sätt eller så. Men att ha det i ett fotbollslag där man hela tiden måste göra gemensamma resor och sitta i samma buss och sådär. Och jag vet inte hur det är nu, jag tror inte att det är fallet längre, men jag vet att under i Spanien och det var väl framförallt Tyskland, för de drog igång. Bundesliga var väl den första ligan att dra igång förra våren.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Där. Så var det ju jättetydligt i det här covid-protokollet att man inte skulle få åka tillsammans till och från match och sånt där. Det skulle vara flera små bussar och så. Det skapar ju en lite så liksom spetälska situation kring den som då inte är vaccinerad, eventuellt.
Ja.
Ingen vill sitta bredvid och så.
Verkligen. Mm. Ja, det är jäkligt spännande. Vad gör det liksom? Ja. Vad gör om någon är antivaxxad i ett hockeyomklädningsrum? Kan man ta inkilningar längre då? Sådana saker.
Kan man inte göra hockeyhögen?
Nej, exakt. Nej, problem. Fotboll Radikal, podden utan svar.
Mm. Det är lite så. Mm. Mm. Ska vi gå vidare på en fråga där det ändå finns ett svar, där vi ändå kan göra ett tydligt avfärdande av ett initiativ?
Det tycker jag.
Mm, på 5 sekunder. Det är Ballon d'Or-gala i Paris nästa måndag. Det är om knappt en vecka. Och det har hänt som alltid händer när det ska göras någon form av samsatsning på damherrfotboll, det vill säga alla numera fotbollsgalor där det finns dampris också. Nämligen organisatören har lagt det mitt under ett damlandslagsuppehåll, vilket gör att man räknar med att nästan inga av de nominerade till guldbollen, eller några andra heller, damernas guldboll då, kommer att kunna ta sig dit. Kanske de franska spelarna, men de har också match dagen därpå. Och flera av dem som ligger bra till, typ Sam Kerr till exempel, Chelseas australiensiska anfalls-S, är och spelar match för USA, tror jag, dagen därpå. Alltså det är också inga små avstånd. Och så här är det ju alltid med damfotbollen, att man får ju räkna med mycket större, många fler kontinenter. Så det är inte alltid kanske helt lätt att lösa. Men nu har man alltså lagt det precis på matchdag för flera stora landslag och dag för match för många av de andra.
Ja, man kan säga att det är dåligt, men man kan också säga, om man ska ta manligheten i försvar, 3 korta ord som är min take på hela den här damfotbollsinbjudet med armbågen gate. Vet du vad det är?
Säg.
Ada skulle twerkat.
Ja, precis. Du hade inte hamnat här, eller hur?
Då hade vi inte hamnat här.
Nej.
Inte en chans.
Nej, det finns ju något i det.
Man får bjuda till också.
Nej, men man får faktiskt bjuda till lite, jag håller med om det. Men man kan också konstatera att den berömda twerk-galan, så kom ju en annan grej. Och det här vi har ju redan diskuterat de lite, att det har varit nästan bara kaos eller skandaler sen damerna fick en Ballon d'Or. Nämligen då twerk-frågan förstås, men kanske ännu mer att samma år som man till slut då 2018 introducerade ett dampris på Ballon d'Or alldeles för sent, alltså pinsamt sent, så kastar man också in 2 nya priser på herrsidan då, bästa juniorspelare och jag vet inte vad det andra var, men så att man ändå, som inte finns på dem sidan, så att man ändå skulle visa att det är ju ändå något annat med män som spelar fotboll liksom för all del. Ja, vi har diskuterat Megan Rapinos guldboll som kändes tveksam, och nu detta då. Hon kanske skulle ha twerkat, men jag är inte säker på att vi hade undvikit den här situationen då, men det står ju för sig bara skrivet i stjärnorna. Jag kan bara gissa på att man någonstans tycker att det måste in här någonstans november-december. Här så har de här 5 hjärnorna bakom Ballon d'Or satt sig och kollat. Här har vi en jättebra lucka. Och så har bara ingen tänkt på tjejer. Jag är helt säker på att det är så det har gått till. För det är precis den typen av... Det här kan inte vara ett medvetet beslut. Alltså det har gått... Jag tror att beslutet har fattats och sen har det gått så långt så det gick inte ändra på det.
Mm.
Och sen har man insett att shit, det blir inte bra för kvinnorna, men nu har vi liksom skitit i det blå skåpet. Vi får bara hoppas att det blåser över.
Vad var det vi glömde? Boka Globen och så vidare. Vad var det vi glömde? Ja. Kvinnorna.
Ja.
Det blev så.
Est-ce que tu sais twerker?
Non.
Noterade för övrigt att apropå Ballon d'Or féminin, att Lieke Martens förlovade sig förra veckan med Sparta Rotterdams reservmålvakt. Slår mig lite, det finns någonting i det där med att det inte bara framgångsrika herrspelare, vi pratade om det förut, som har partners som också spelar fotboll, fast på lite lägre nivå. Lieke Martens med Benjamin van Leer. Ade Hegerberg är väl fortfarande, tror jag, gift med Thomas Rogne.
Ja, det har jag, hoppas jag. Ja, just det. Vadå, det är inte bara... Vad sa du?
Det är bara, vi har pratat om förut om herrar som har flickvänner eller sambor som också spelar fotboll, fast kanske på lite lägre nivå.
Jag kommer bara på, gör någon det då? Ja, det är Kulusevski, men hon slutade väl?
Ja, Mattias Svanberg och så vidare.
Ah, ja.
De finns.
Mm. Ola Toivonens fru är väl också gammal elitspelare. Ja, fan, det är ju en jävla trio. Det är en spaning. Tre exempel i en spaning.
Jag vill också flika in, apropå om det nu är Ballon d'Or, de borde hylla lite grann, eller vi kan göra det här i alla fall, för vilken sorts podd vore vi annars. På torsdag den 25 så händer det. Då spelar hon sin allra sista landskamp. Brasilien mot Indien i Manaus, mitt i den djupaste Amazonas. Då spelar Formiga sin sista fotbollslandskamp. Mm. Efter 7 VM, 7 OS. Född 78, då var damfotboll förbjudet i Brasilien. Och nu är hon då tillbaka i sitt São Paulo. Ville bara ha det sagt, Formiga slutar. Mm. Förtjänar alla hyllningar som man kan få som människa och fotbollsspelare.
Verkligen. Det är någon liten fyrlags turnering i Brasilien, om jag har förstått det hela rätt. Kan inte stämma, för att Lika Martens just och hennes Holland och Vivian Miedema, som ju förstås också är med som tänkbar vinnare till Ballon d'Or, kommer ju spela match mot Japan i den, de hör nog inte samma turnering när jag tänker efter, men ändå, det, jag vet att Chile ska spela i Brasilien också, men Holland i alla fall möter då Japan mitt under galan. Så att det går inte ens och så att säga vara med på länk. Det är så jävla förnedrande. För fan, vilka idioter de är alltså. Nej, men gud vad pinsamt. Alltså nu säger jag bara, för fan vad klantigt.
Ja, vore det inte hemskt, vore det roligt. Lite så är det.
Ja, alltså, det är ju nästan roligt för att det är så otroligt klantigt.
Ja,
jag ska gå på den där galan i alla fall. Och jag ska läsa lusen av alla arrangörer om jag hittar några.
Du kanske enda kvinna där.
Alltså, ja. Det kommer inte vara långt ifrån, kan jag säga. Det brukar inte vara så kvinnotätt på de där galorna på journalistsidan i alla fall. Det är lite sådana, det här fina uppdraget som ofta går till lite mer seniora reportrar.
Just det. Jag tänkte ta oss tillbaka till Spanien igen innan vi väl börjar, kanske runda av lite grann. Och konstatera att det inte bara sydspanska hamnarbetare som strejkar eller protesterar. Förra helgen så, vi kan väl lyssna lite snabbt på hur det lät när Barcelonas damlag tog emot Levante. Så här började matchen.
Anima la grada, primera pelota en juego que no se juega. En señal de protesta, entendemos que por la amenaza de huelga también de toda la competición y de todas las jugadoras. Fíjense el gesto de los jugadores de Levante Unión Deportiva tapándose la zona de donde debería ir el parche. En señal de protesta, y todo el estadio, Johan Cruyff, aplaudiendo en señal de respeto hacia las jugadoras afectadas, los clubes afectados.
Ja, det vi lyssnade på var alltså att Claudia Pina gör avspark och sen så händer absolut ingenting, för att alla 22 spelarna på planen står blickstilla i en halv minut. En procedur som upprepades i flera matcher i spanska ligan. För att då de kvinnliga spelarna protesterar mot å ena sidan regeringen och andra sidan klubbarna som inte då lever upp till ett löfte om att göra ligan professionell. Och det har ju så många effekter det där med, alltså det handlar inte bara om att vi ska ha mer pengar eller så, utan det här är liksom på en nivå där det faktiskt påverkar människors liv så oerhört konkret. Jag gjorde en intervju för vad blir det nu då? Alltså under EM så 2015, va? Med Veronica Boquete, spansk damfotbolls stora affischtjej under väldigt, väldigt många år.
Det låter som att det borde varit ett VM då, men ändå.
Ja, sant. Det var precis vad det var. Och nu funderar jag på, hon kanske spelar i Milan nu, tror jag. Hon berättade om hur vardagen liksom kunde se ut då, för om du nu var spelade i den spanska högsta ligan på en sån oerhört hög nivå, i att och i ett landslag liksom som var redan då var på väg att slås in i den yppersta världseliten. Och hon sa att men för henne var det lugnt, men liksom många av hennes lagkompisar var ju, ja, de pluggade eller jobbade hela dagen och sen så fick de träna vid 8 eller 9 på kvällen och sen var det hem, och de hade liksom ingen inga försäkringar, liksom inga, fanns inga läkare på plats. Skulle liksom Gud förbjuder bli gravid så vore det en katastrof, och så vidare och så vidare. Totalt noll arbetstrygghet då. Och att, ja, om du nu tog lite landslaget så fick du liksom ett dagsarvode på 25 euro och så. Och hon pratade om att det var på väg att hända saker, att VM var väldigt viktigt för dem. Det gick till skit för dem just i det VM 2015, men att de då kunde, ja, matcherna sändes i TV äntligen och sådär. Men alltså någonting, dels tyckte jag det var en effektfull markering såklart, 30 sekunder när fotbollen står still. Men också ytterligare tecken på det som vi har pratat om jättemycket förut, att det, hur det är spelarna, kvinnor som spelar fotboll, som driver på utvecklingen, en bred utveckling då för kvinnors rätt och för jämställdhet i så oerhört många länder. Och jag tycker fan att det är liksom det mest intressanta som händer i fotbollsvärlden, som har hänt de senaste kanske 10 åren i fotbollsvärlden. Just kvinnosaken, för den slår igenom så brett och kopplat till så många andra frågor, om det nu är abortfrågan i Latinamerika eller vad det kan vara, equal pay i USA. Och just så.
Det var ju ett engelskt lag nu, jag vågar inte säga om det var Birmingham, nu sa jag det ändå, men det var det kanske inte, som protesterade mot att man inte får hela matchstället, tror jag, betalt. De ställde upp match utan, med bara tröjor och utan shorts och utan benskydd nu i veckan eller förra. Det var också en ganska, en ganska bra och kraftfull bild. Ja. Det är väl det att man också tycker att de är ganska bra på att hitta snygga sätt och manifestera sitt missnöje. Det är inte bara så gnäll, utan det är gnäll, alltså, vilket ju hade varit mycket förståeligt, men utan att det är väldigt så... Ja, men nästan liksom, det finns nästan en sån konstnärlig verkshöjd i protesterna på något sätt.
Det var väl fångat. Du räddade den snyggt. Parallellt då med det här, så på andra sidan Stora havet i Argentina, så spelade Deportivo Espanyol sista seriematchen i argentinska högsta ligan och fick då, vilket var en dröm för många spelare, att åka till Bombonera och möta Boca. Förlorade med 4-2, men ändå lyckliga på många sätt, och sådär, och flera av spelarna pratade om det, de var tacksamma för det, men det var inte allt då, de gnällde också. Nej, de markerade också kraftfullt då, för att när slutsignalen gick då, deras säsong var över, så tog de tillfället i akt och de ställde sig i mittcirkeln framför tv-kamerorna och visade upp, de hade svarta kryss på händerna då, som en markering mot hur damfotbollen behandlas och damfotbollsspelare behandlas. Att det är någon slags andra rangs fotboll. Och de just i Deportivo Espanyol har också då haft tidigare en tränare som anklagats för sexuella övergrepp mot yngre spelare och så. De ställde sig där i någon sorts halvcirkel och så framklev Maria Cecilia Ojeda med ett manus i handen och läste då rakt ut i tv-kamerorna ett långt tal helt enkelt, och berättade då att det vi vill göra nu är att visa upp, att synliggöra de här akuta problemen som vi har i vår damfotboll på alla nivåer och i alla klubbar nära på. Vi kräver liksom ingenting om, vi kräver inte att få er respekt ens. Det vi kräver är att få våra liksom basala behov täckta, att vi får vatten och mat och renlighet till exempel, att vi inte konstant blir offer för ojämlik, orättvis behandling på liksom strukturell nivå och i vår vardag. Inga stora saker. Shit. Men ett oerhört starkt tal från henne. Vi kan lyssna lite på hur det lät när hon levererade det.
La protesta realizada en el día de hoy hace alusión a las diversas vicisitudes que atraviesa el fútbol femenino hace años y por lo tanto necesitamos ser escuchadas con el objetivo de reducir el cansancio emocional y el estrés mental que estas situaciones nos generan a diario. En principio, el incumplimiento al contrato laboral en relación al tiempo y la forma de pago acordado y diversas ausencias de condiciones. la falta de control por parte de entidades superiores a cada club respecto a un correcto desempeño y trato para con las jugadoras y su honrada estadía en las respectivas pensiones. La escasez de herramientas y recursos para un correcto y óptimo desarrollo de la actividad. Personal capacitado, esto es cuerpo técnico y personal de la salud, materiales de trabajo óptimos y espacios de entrenamientos acordes. Con esto buscamos visibilizar las importantes y urgentes problemáticas que atraviesa el fútbol femenino en todas sus categorías y niveles en la mayoría de los clubes deportivos. Y los que no se suman no es porque no lo padezcan, sino por una decisión personal de cada futbolista de no involucrarse por miedo a perder la posibilidad de cumplir su sueño. Se entiende la gravedad de esto, ¿no?
Ja, jag tycker det är fascinerande. Det händer och det händer överallt och det händer hela tiden. Och nu finns i alla fall intresset där. TV-kamerorna finns där. Och det går inte att låtsas som att inte se det längre. De är här och de är starka och de syns. Och de kräver inte ens vår respekt. De kräver sin mest grundläggande rätt.
Mycket starkt.
Mm, det tyckte jag.
Om vi ska ge oss härifrån on a brighter note, som man brukar säga, så tänker jag att vi kan landa i ett litet catch-up-bråk som rasar i, inte minst i Premier League just nu. Har du noterat detta?
Alltså det låter som Conte i Tottenham, kan det vara det?
Det är givetvis en hel del Antonio Conte i Tottenham. Han började direkt med att förbjuda ketchup då på, ja inte vet jag, matsalen på träningsanläggningen. Är det väl i första hand. För att vara liksom ett proffs så måste man ta hand om sin kropp. Och träning och spela match, det är liksom bara slutdelen av jobbet. Men du måste också förbereda kroppen på och hjärnan och hjärtat på rätt sätt, sa Conte och förbjöd då ketchup.
På spaghetti.
Som ja, precis. Och intressant nog så sa Steven Gerrard då, som ju har tagit över Aston Villa nyligen, samma sak. Han menar att spelarna måste ha rätt mentalitet. De måste liksom kämpa för att tillhöra eliten. Ingen jävla ketchup här heller. Och det här är inte egentligen de första att förbjuda ketchup inom brittisk fotboll. Arsene Wenger ska ha gjort det på sin tid. Pep Guardiola har tydligen utklutit det också. Och på Fabio Capellos tid, när han var Englands förbundskapten, så förbjöd han ketchup. Och det här är ju lite, ja, det här är ju drygt 10 år sedan, så att då var det lite svårare. Det väckte kanske lite mer uppmärksamhet och oförstånd i allmänhet i England. Men han menade att vi kan inte hålla på. Ska vi vara seriösa, kan vi inte äta ketchup helt enkelt. Det var egentligen inte förrän Roy Hodgson tog över som ketchup blev tillåtet igen då i engelska landslaget. Hur det är just nu, det vet jag inte riktigt faktiskt. Men det är klart, Gary Neville vill ju vara väst när det gäller, så att då kanske han också förbjudit ketchup. Vi får återkomma i det ämnet. Men jag tyckte det är intressant. Det är ju såklart inte en, vad ska man säga, en händelse att det är, i det här gänget finns en spanjor, en fransman och 2 italienare. Jag vet inte dina erfarenheter av att berätta för italienare att det är sån typisk sånt fyllerkäk i att äta i Sverige pasta med ost och ketchup. Ja, det sa jag en gång till en italienare som stannade bilen och sa att han vill aldrig höra det här igen. Och hans hund skulle aldrig ens äta det om det var aktuellt. Och vi lyft helst inte det här ämnet någonsin. Och säger det framförallt inte till min familj. Annars är det lite så, kan du gå av här? Ja. Det är liksom en, vad ska man säga, en substans, ketchup eller vad vi ska kalla det, som har väldigt dåligt rykte och som jag förstår är lite oförtjänt. Alltså det är väl en hel del socker och kanske ketchup.
Men det finns också, tror jag, liksom, inte det?
Ja, precis. En av de bästa antioxidanterna. Och nu är jag inte Agnes Wold, för hon kanske hade slaktat allt det här. Det kanske inte ens är så viktigt med antioxidanter. Jag tror att det finns det också. Men vi har, det har ändå varit en halv sanning väldigt länge att antioxidanter är bra. Och lycopen, tror jag den antioxidanten heter, som finns i ketchup, som är mycket mer närvarande ketchup än i tomater. Varför då? Jo, för att ketchup har värmts upp då. Det frigör den här jättesuper antioxidanten. Det är väl snarare så att ketchup för många av de här herrarna är liksom, blir någon form av symbol för ett förfall, eller för liksom amerikansk matkultur är det ju såklart. Mm. Att det, man kopplar ihop det med fast food och att det känns liksom inte bra att äta ketchup. Och jag vet inte, det är i alla fall en stor snackis den här veckan. Och har gjort att Jonathan Liu på The Guardian har skrivit en väldigt fin kolumn i ämnet. Content Gerard Squeeze Life into Ketchup Wars in Tasty Cultural Divide. Jag tycker allt...
Vilken Guardians rubrik det där var förresten.
Det är ju Guardians, han kanske har Guardians grymmaste penna ihop med Marina Hyde när han är som bäst, Jonathan Liv. Och den här är den högst läsvärd. Vi kan väl lägga ut länken på Twitterkontot Podcast Radikal, så ska ni få er lite ketchup till lunch, för det börjar bli dags för nu, Simon. Det är fint tycker jag att ändå att det finns plats för den här typen av debatt i fotbollen. Ibland så snöar vi ju in på de lite så att säga större ämnena, inte vet jag, Qatar och de fotbollmissnöje och Ballon d'Or, sexism och den typen av shit.
Men man måste ju försöka Kimmich till ketchup. Vet du?
Alltså, till exempel vet vi inte det. Men det är också en, tycker jag, en bra, det är en bra bild att ta sig ut från podden då. För började vi med den dickenska dimman, så ska vi såklart sluta med ketchup och en låt som kommer att få oss alla på lite bättre humör. Och så säger vi tack och hej, eller ja, assere hej. Vi ses vi och hörs nästa vecka.
Hej då. Vi ses, ciao!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.